Hej och välkommen till Värnamo församlings nära radioprogrammet Bibeltimman med bibelförklaringar. Vi läser ur det andra Korinthierbrevet och det är Håkan Sundliden som leder detta och det är del 23.
Bibelförklaringen idag från andra Korinthierbrevet, vi är i kapitel 10. Och vi läste där förra veckan från vers 3 till och med 6 vill jag minnas, men vi hann inte lägga ut den så vi ska göra det. Jo, som sagt, vi är ju då i början på 10:e kapitlet och vi ska försöka komma en bit igenom det. Det tar lite tid där i början med vers 3 och 4, det måste vi ägna lite tid åt, men sen ska vi kunna gå fram lite snabbare. Som ni minns nu då, så är det alltså så att kapitel 10, 11, 12, 13, alltså de fyra sista kapitlen är ju, kan man säga, om det inte är ett eget brev så är det i alla fall ett eget avsnitt. Jag slog upp i Hugo Odebergs gamla kommentar från 1944. Jag hade anledning att göra det av ett annat skäl. Men då såg jag att han hade satt en rubrik för alla fyra kapitlen. 10, 11, 12, 13. Och där var rubriken Paulus slutuppgörelse med de falska profeterna. Jag hade anledning att leta efter det där, hur det var upplagt och så där, för att kapitel 11 och 12 som är Paulus försvarstal brukar behandlas som ett speciellt avsnitt. Vi ska komma till det. Och så vill jag se hur andra hade gjort det. Men då när Odeberg skrev det här 1944 och även en annan som hette en engelsk professor som skrev sin kommentar 1958, då hade man ännu inte upptäckt, kanske man hade gjort, men man använde sig inte av antikens retorik som ett tolkningsmönster. Så de tankarna fanns inte med då, va? Och därför så blir det en annan uppställning när man delar in kapitel och vers eller sätter rubriker på det hela. Nu har man ju sedan 20-30 år tillbaka en ganska gemensam uppfattning om att Paulusbreven och hans retorik i stort följer antikens retoriska regler. Och det råder väl knappast någon tvekan om det. Och så har man då upptäckt att då kan man läsa hans texter med nya glasögon. Då läser man då, har man det som ett mönster som man lägger på då texterna. Så att han behandlar alla fyra kapitlen där under den rubriken Paulus slutuppgörelse. Vi gjorde som så att vi delade upp de där fyra kapitlen i fyra delar, där den första delen bara omfattar de sex första verserna, alltså det som vi håller på med. Och där satte vi rubriken att Paulus uppmanar korintierna till lydnad, eller en vädjan till dem. Han vädjar till dem att de själva ska ta itu med de här svårigheterna och de här falska apostlarna. Vi ska strax se mer på det. Och sen verserna 7 till och med 18, alltså kapitlet ut, handlar om hur man ska använda den apostoliska makten eller den andliga makten överhuvudtaget, nämligen för att bygga upp församlingen. Det är syftet. Och sedan är det då Paulus försvarstal som är kapitel 11 och 12 kan vi säga. Och slutet, ja, i folkbibeln som jag har, där är det ett streck draget efter kapitel 12, vers 10. För sen står det att från vers 11 där så står det inför apostelns besök i Korint. Så därifrån och resten så kan man säga att det är brevets avslutning, eller Paulus förbereder dem på det besök som man ska göra i Korint alldeles strax, får man väl säga. För det dröjer inte så lång tid efter att han har skrivit och skickat iväg andra Korintsebrevet som han faktiskt åker dit och besöker dem i Korint också. Nåja, vi är i alla fall då på det här, de här första sex verserna, och då är det ett par saker som jag vill lyfta fram. Och egentligen så börjar det redan i andra versen, de sista orden i andra versen. Där står nämligen att Paulus inte tvekar att använda mod och bestämdhet mot somliga som menar att, och så kommer det, vi går fram på världens vis. Och då heter det på grekiska, på världens vis heter det här på grekiska kata sarka. Alltså enligt köttet. Så tydligen beskylls Paulus för att gå fram enligt köttet. Efter att vandra efter köttet. Och det här tänker jag att det måste vi stanna till vid lite grann. Hur var det stod där i Bibeln 20? Drivas av världsliga motiv, står det. Så det är värt en kommentar. Och det är värt en kommentar. Jag har brottats med det här själv. För jag har tänkt som så att ja, nu när jag har blivit en kristen, då vill man ju vandra i Kristus. Då vill man ju göra Guds vilja. Det förmodar jag att ni alla vill. Och så kommer det in detta med helgelsen. Alltså hur gör jag då när jag ska vandra efter Kristus? Och redan där är det egentligen ett feltänk. Man kommer in på fel spår när man börjar tänka så. Därför det kristna livet är inte någonting som man gör, det är ju någonting som man lever. Men fällan här är alltså att man tänker att vissa saker är kristna och de vill jag ju gärna göra. Och så finns det sånt som inte är kristet som jag inte vill göra. Och så får man då en gråzon däremellan som man ska hantera. Och så tycker man att man misslyckas och att det här går inte bra alls. Och så ja, man kör fast alltså. Man kommer ingenstans. Och det är väl bra att man inte kommer någonstans, för att dikerna är ju det att skulle man känna att man lyckas med det kristna livet. Det märker, hör ni väl, hoppas jag. Då är det ju något fel om man börjar slå sig för bröstet för att man är så duktig kristen. Då har man ju verkligen gått i diket. Men det andra diket är ju att man inte tycker att man räcker till. För då är det ju fortfarande så att man tillmäter sig själv allt för stor betydelse. Var någonstans är det börjar gå fel då? Jo, det börjar gå fel i det att man tänker att jag ska vandra efter anden och inte vandra efter köttet. Man skulle istället tänka så här. Jag är i Kristus. Det har med min identitet att göra, har jag upptäckt genom åren. Det har inte att göra med min vandring så mycket som det har att göra med min identitet och min trygghet. Och jag har många gånger under de här timmarna betonat det och sagt det att vi är intagna i Kristus. Vi är intagna i Kristus med hela vårt hjärta, med hela vår personlighet. Både det som är gott och det som är dåligt i våra personligheter. Allt som är dåligt i min personlighet, alla misslyckanden, alla svagheter, det är också i Kristus. Också i all erbarmlighet så kan jag vandra efter anden. Jag kan inte annat än att vandra efter anden eftersom jag är i Kristus. Och en nyckelvers då, faller någon som liksom funderar här nu, vad är det han säger egentligen, eller om du inte förstår det jag säger. En nyckelvers är ju det där i första Korinthierbrevet 2:6. Där Paulus säger, vishet talar vi bara till de fullkomliga. Och då tänker ju den som inte riktigt har förstått då sin identitet i Kristus att ja, men jag hör ju inte till de fullkomliga. När det i själva verket är precis det du gör. Och det är just därför som du ska vandra efter Kristus. Därför det är där du hör hemma. Du måste alltså ta emot evangeliet helt och fullt i ditt hjärta. Inte hålla på att dividera utifrån egen synpunkt vad som du tycker att du klarar av och vad du inte klarar av. Frälsningen är någonting som Gud ger som en gåva. Och han har tagit hela din personlighet. Och höll på att säga, kanske framförallt det dåliga i en person. Det är ju därför du behöver frälsningen. Så det är framförallt det som man har tagit emot. Sen kan man ju tycka då, ur mänsklig synvinkel, att han har gjort ett dåligt byte. Men sådan är Gud. Han älskar oss så gränslöst. Så han ger utav sin rättfärdighet, utav sin ande. Och vi tar emot hans rättfärdighet och vi tar emot hans ande. Och därför så är det närmast självklart att vi vandrar efter anden. Men jag som inte, innan jag såg det där med min ställning i Kristus och att jag skulle se på mig själv med Guds ögon, så tänkte jag att nu när jag har blivit kristen, nu är det ju ännu värre att leva. Därför nu så ska jag välja mellan det som är Guds vilja och det som inte är Guds vilja. Och det gäller både stort och smått. Så våndan är ännu större efter att jag har blivit en kristen jämfört med hur det var innan jag var kristen. Innan jag var kristen så kunde jag väl göra sådant som var bra eller dåligt. Men det gick ju att hantera på något sätt. Man är ju bara människa. Men nu när jag har blivit en kristen, då höjs ribban, då höjs kraven. Då är det till och med så att jag har ett fullkomlighetsönskemål i mitt liv. Och så ska jag dessutom välja vägar för att uppnå det. Alltså min situation har blivit ännu värre efter att jag blev kristen innan. Än innan. Men så är det tack och lov inte. Utan jag är intagen i Kristus helt och fullt. Och jag har tagit emot den fulla frälsningen genom Guds evangelium och genom Guds ande. Jag misslyckas på vissa områden. Jag gör sånt som är fel. Upprepade tillfällen. Det finns svaghet och det finns brister som jag inte får ordning och reda på. Men det spelar ingen roll. Därför att min livsinriktning är att jag vandrar efter Kristus. Jag är i Kristus, jag har blicken fästad på honom. Jag lever av det som han säger. Jag lever av hans evangelium. Det är därifrån jag får drivkraften. Ja, när det är sagt då, så kan ju fortfarande vara så att man beter sig på världens vis. Ja, men det är någonting annat. För då beter man sig emot detta att jag är i Kristus. Då handlar man emot det som är sin egen kallelse. Och det händer. Men om det utvecklas till ett livsmönster, så att jag vandrar efter köttet som det står här, eller har världsliga motiv som drivkraft, då är det frågan om jag kan stå kvar i Kristus. Alltså frågan om jag kan hålla mig kvar i Kristus. Som kristen är det ju min kallelse att vandra efter den fullkomlighet, efter den frimodighet, efter den ande som han har gett mig. Att jag inte gör det perfekt är ju självklart. Men om jag väljer att inte vandra den vägen utan gå mina egna vägar, då måste man sätta frågetecken på hur kristen jag är överhuvudtaget. Har jag då Guds ande? Är jag då verkligen en kristen? Pröva er själva, säger Paulus när han kommer till 13 kapitlet. Men det handlar inte om enstaka gärningar som vi har lyckats med eller misslyckats med. Utan det handlar i grund och botten om livsinriktning. Tro är inte stannar inte vid att vara en gärning, utan tron är ju en relation till, det är ju gemenskap. Jag lever ju gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Men det är klart, överger den gemenskapen och drivs av världsliga motiv, och på det sättet utvecklar ett hyckleri, då är det ju fara av färde. Och det här som Paulus går igenom då med, eller blottlägger hos de här apostlarna. Men vi ska titta lite mer på det. Om du ser, vi slår upp i Galaterbrevet där de här uttrycken framför allt av Galaterbrevet och Romarbrevet, men vi ska ta Galaterbrevet först. Galaterbrevet kapitel 5. Här finns nämligen den här undervisningen sammanfattad pregnant, och den uttrycks på två olika sätt. Men bakgrunden har ni i vers 13. Galaterbrevet 5:13. Ni är kallade till frihet, bröder och systrar. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ni har fått frihet, ni har fått frälsning, men använd inte denna nåd på ett felaktigt sätt. Och sätt det framförallt inte i system att använda förlåtelsen eller friheten på ett sätt som passar den onda naturen. Och utveckla ett mönster utifrån det och säga, för mig är allting tillåtet. Det är klart att man kan säga att allting är tillåtet, för det säger Paulus. Men inte allt är nyttigt, inte allt leder så att säga åt rätt håll. Man utvecklar felaktiga mönster. Så vi ska se upp här nu, och sen säger han också i vers 15, för att förtydliga det. Nu skriver han ju till församlingarna i Galatien, och det var en speciell situation, men Men han säger ändå i vers 15, om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Och det är ju det här som han skriver till församlingen i Korint också. Jag tänker på det ännu tydligare i första Korintsebrevet. Men det är tydligare i första Korintsebrevet än i andra. Men det finns i andra Korintsebrevet också. Nämligen att man fördärvar Guds tempel, står det där i inledningen av första Korintsebrevet. Man fördärvar det heliga gemenskap. Man sliter och biter i varandra. Och så upplöser man den heliga gemenskapen. Vi är kallade att leva i försonlighet med varandra, vilket inte alltid behöver betyda att man tycker lika mycket om alla och så. Det där tror jag är något svenskt kulturellt på något sätt, utan det är inte det handlar om. Men vi kan inte leva med besvikelser och bitterhet som vi vänder mot varandra och förtalar varandra bakom ryggen. Vi kan inte hålla på så med mindre än att vi faktiskt löser upp den heliga gemenskapen. Vilket är alltså mycket allvarligare än vad vi först tänker oss. Så det här är då, Paul, då är frågan hur ska vi undvika det här? Ja, då kommer det de där två uttrycken som jag ville visa. Det första är vers 16. Vad jag vill säga är detta, vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Och med tanke på det som jag har sagt nu så betyder det här vandra i anden, det vill säga var vända emot Kristus. Ha honom för ögonen, särskilt när det kommer prövningar och svårigheter och misslyckanden. Så dra det inte undan utan var vänd emot Kristus, vandra. Lev i gemenskapen med honom. Tänk på att du är inlemmad i Jesus Kristus, omsluten av honom. Tänk på förlåtelsen, tänk på allt som han har gjort för dig. Och låt dig lyftas av det som han har gjort för dig. Vandra efter anden, låt det vara vägledande. Inte bara beskyddande utan också vägledande. Om du gör så, då kommer du inte att vandra på världens vis. Då vandrar du inte efter köttet. Det här kände de judekristna väl igen, uttrycket vandra efter anden. Därför att bakgrunden till det uttrycket återfinner du i uttåget ur Egypten. För när Moses hade lett Israels barn ut ur Egypten och de skulle gå 40 år i öknen, då heter det i skriften att de gick efter molnstoden på dagen och eldstoden på natten. Och molnstoden och eldstoden som de följde på dagen och natten är ingen annan än den heliga ande. Det är samma sak som Paulus säger här. Vandra efter anden. Och alla visste, alla i det judiska befolkningen i samhället visste vad det var att följa Toran. Att följa, alltså leva under Toran och att ha den för ögonen. Eller förandligat då, om jag säger så, att leva efter anden. Lagens fullkomning som vi vandrar efter. Så man visste att det handlade om ett levnadssätt. Och ett sätt att beskriva det här i den judiska kulturen, och Jesus använder sig av det också i bergspredikan, det är att tala om den smala vägen och den breda vägen. Det är bilden för att vandra efter anden eller att vandra efter köttet. Den smala vägen och den breda vägen. Gå in genom den port som är trång. Alltså in i Kristus. Ja, men det kan vi inte göra. Nej, det är Gud som frälsar oss. Så tar han oss igenom trångporten. Och sen så vandrar vi den smala vägen som leder till livet. Och den leder till livet inte bara i den meningen att vi efter domens dag ska komma till himlen. Utan det leder till att vi har liv här i tiden. Idag, imorgon kommer livet till oss. När vi lever i gemenskap med honom på den smala vägen. Så det är någonting vi blir delaktiga av saligheten här. Men de som vandrar på den breda vägen, och de är många, de har inte någon koll på någonting av det här. Och den vägen leder inte till någonting egentligen. Den leder snarare bort ifrån Kristus. Så, och det här är judiskt tänkande. Och det här förstod ju alla. Så när Paulus säger det här så var det inte alls så svårt att begripa eller så andligt som vi vill göra det till och säga om jag vandrar efter anden, det kan inte jag. Jo, det är det enda vi kan egentligen. Vi vandrar efter anden, vi allihopa vandrar efter anden varje dag. Det är ingenting som du ska välja. Det är ett liv som vi lever. Har jag varit tydlig? Hoppas det. Kom ihåg den här tydligheten så att ni inte tappar bort den när jag går vidare. Sen så säger han i den 18:e versen. Men om ni leds av anden, och det där är ju lite olyckligt då, va? För att, och jag har skrivit det, jag har ändrat min översättning. Jag vet inte hur det står i Bibel 2000, men här skulle jag vilja ha översättningen. Men om ni drivs av anden, står ni inte under lagen. Varför vill jag ha drivs? Jo, därför att om det vandra efter anden är ett judiskt uttryck, så är att drivas av anden ett grekiskt uttryck, ett icke-judiskt uttryck. Så nu förstår de som inte är judar vad Paulus menar. Det var nämligen så att i den hellenistiska världen, den grekiska världen och den moral och etik som rådde där, så visste ju alla att människan drivs utav sina lustar och begärelser. Alla vet att de krafter som finns och verkar i den mänskliga naturen driver oss. När vi är hungriga och vi känner att vi håller på svält, då måste vi liksom till varje pris ha mat eller vatten. Vi drivs av de här krafterna. Och vi drivs av alla möjliga och omöjliga också krafter för den delen. Men då säger Paulus, men ni ska drivas av anden, det vill säga av Kristus. För Jesus Kristus bor i er och ibland er genom evangeliets ord och genom den heliga ande. Och det är det som ska vara vägledande för oss. Det ska vara drivkraften i våra liv. Och det här borde ju gälla på ett särskilt sätt i församlingarnas uppdrag och aktiviteter. Ja, det borde gälla, det var för lite att säga så. Det borde gälla oss var vi än befinner oss i samhället. Så ska vår drivkraft vara kärleken till Gud och kärleken till medmänniskan. Och kärleken till Gud tar sig uttryck i kärleken till medmänniskan. Man kan inte skilja på det. Det här ska vara motivet för det arbete som vi gör. Det ska karaktärisera det kristna livet och den kristna gärningen. Sen att vi själva tycker att vi inte räcker till, det är liksom en helt annan sak, va? Men för att du ska få något sånär bra andligt självförtroende, så är det viktigt det här som jag sa, att du är i Kristus, du lever av Kristus och du vandrar, lever efter anden och vandrar efter anden. Det är liksom utgångsläget. Och när det utgångsläget landar i ditt och mitt inre och i vår gemenskap, då kommer vi att må lite dåligt i positiv mening när vi inte gör det, eller när vi gör saker och ting som är fel. Då vi blir känsligare helt enkelt. Synden blir på ett sätt besvärligare när jag vandrar efter anden. Det onda som jag inte vill göra, det gör jag. Jag plågas mer utav det. Men det är på något sätt en bra plågoande på så sätt, för att det håller mig kvar i Kristus. Och jag vet hur jag besegrar den onde, som Paulus, eller förlåt, som Johannes säger i sitt första brev, Johannes brev. Han säger ju att de unga människorna i Kristus, de har lärt sig att övervinna den onde. Inte i den meningen att de besegrar den onde på så sätt att de aldrig gör något fel, men på så sätt att de vet vad det är att leva i försoningen. De vet hur man bekänner sina synder. De vet hur man har sunda relationer till sig själv och till människor runt omkring. Det har man lärt sig när man har blivit rotad i Kristus. Och har man inte lärt sig det, så behöver man ha två saker. Först måste man ha den här identiteten i Kristus, och sen måste man veta hur man ska göra för att förbli där också. Så det är sånt som vi alla kan öva oss på och som vi borde prata mycket mera med varandra om i våra olika sammanhang. Nåja, det här är alltså enligt köttet katasarka. Och nu hade Paulus alltså här i andra Korinthierbrevet 10 tydligen blivit beskylld för att han gå fram på världens vis. Och så säger han då i vers 3, även om vi lever här i världen, även om vi är köttsliga människor, så strider vi inte på världens vis. Och vi vandrar inte på världens vis heller efter köttet. Så Paulus säger inte att han inte är köttslig. Det är klart, vi är alla av köttslig natur. Nu kan ju det här med köttet betyda olika saker beroende på sammanhanget. Därför att det står ju så här i Johannes prologen. Och ordet vart kött och tog sin boning ibland oss. Det översätts med att Gud blev människa i Jesus Kristus. Han blev köttslig natur. Det betyder inte att han var syndig. Utan kött är helt enkelt det som är skapat och det som är lagt under förgängelsen, även om det är syndfritt. Så det är en sak, att vi är skapade, och vi är alla skapade, vi är alla kött i den meningen. Men sen är det ju värre hos oss eftersom synden har fördärvat vår köttsliga natur. Så att vi har en köttslig natur i negativ mening. Och de där två måste man ju skilja på. Det Paulus säger är att ja, vi lever i den här världen. Jag är av köttslig natur, säger han i Romarbrevet 7. Jag är av köttslig natur, men vi vandrar inte i enlighet med vår köttsliga natur. I mig själv, i mitt kött, så bor inget gott, säger han. Men jag vandrar inte i enlighet med allt det fördärvade, utan jag vandrar i enlighet med den tro som jag har på Kristus. Och även om jag inte är fullkomlig så spelar det ingen roll, för det är själva inriktningen. Det är detta att Jesus är Herren ibland oss som är avgörande. Och ju sämre vi mår och ju dåligare vi tycker att vi är, desto mer angeläget borde det ju vara att ha Jesus som Herren. För då, han är ju frälsningen. Så ekvationen är egentligen inte alls omöjlig, även om man kanske tycker det till en början. Romarbrevet 8 måste vi läsa också. För att få ännu mer kött på benen, så att säga. Romarbrevet 8. Nu, och jag har börjat nu förbereda Romarbrevet lite grann. Inte så att jag har kommit till kommentarer, men sammanhanget, och det blir spännande. Nu kommer vi att hålla på med andra Korintherbrevet ytterligare. 8, 9, 10 gånger någonting sånt, va? Men när vi kommer in i februari, då går vi över till Romarbrevet. Och då ska vi se sammanhanget, för nu kan jag inte gå igenom sammanhanget här, utan nu läser jag bara rätt upp och ner ifrån vers 5. De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Så kommer det. Ni däremot lever inte katasarka efter köttet, utan efter anden. Eftersom Guds ande, eller Guds ord och Guds ande, bor ibland er. Eller i er, som det står här. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er eller ibland er, är visserligen kroppen död, alltså den syndakroppen, för syndens skull. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er eller ibland er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder och systrar, men inte mot vår onda natur, så att vi ska leva katasarka. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, fader. Och anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn, alltså identiteten i Kristus. Men är vi där, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Det är fantastiska kapitel här i Romarbrevet. Riktigt, riktigt spännande och rikt att läsa. Men det här var väl ganska tydligt. Men man undrar ju, om vi går tillbaka till de här apostlarna, falska apostlarna. Man undrar ju hur de egentligen såg på det här och tänkte på det här när de hade mage att beskylla Paulus utav alla att vandra efter köttet. Alltså att Paulus inte ens är kristen i princip, va? Ja, de hade nog inte fullbordat sin omvändelse, de här falska apostlarna. De förstod inte att utskilja det här helt enkelt. De hade nog kvar den där, antingen, ja, som det verkar här då, hade de kvar den här grekiska synen då, att man skulle liksom själv då kontrollera sina lustar, att man skulle kämpa med det, och man hade sina ideal. Vi ska, och så kunde man inte känna igen det hos Paulus. Därför att det var ju som så att Paulus uppträdde ödmjukt, milt och vänligt. Men de falska apostlarna tyckte att han var feg och ansvarslös, och att han inte kunde säga ifrån, att han inte hade visat något mod. Alltså, som jag sa förra tisdagen, de kunde inte skilja mellan det som kallas för andens frukt och det som är mänsklig vekhet. De kunde inte se skillnaden. Och skälet till att de inte kunde se skillnaden ska du alldeles strax få i 6 punkter. Så man uppträdde överlägset emot Paulus. Man slog sig själv för bröstet och så pekar man på den där veklingen Paulus. Och så använder man till exempel de här argumenten mot Paulus också, förutom allt det som vi redan gick igenom för 2 veckor sedan, alltså när vi gick igenom motståndarna och kartlade dem. Så sa man, kunde man säga om Paulus, ja, men Paulus, han når ju inte ens fram till sitt eget folk, till det judiska folket. Så kunde man säkert säga. Han, den store missionären, men han har ingen framgång i synagogen. Han blir utkastad vid ena stället efter andra. Och så kan man inte urskilja att Paulus, eller erkänna att Paulus är hedningarnas apostel. Så jämför man honom med Petrus som ju skulle vända sig till judarna. Alltså, man har ingen urskiljningsförmåga. Eller detta med att Paulus inte tog emot betalning i Korint, utan han var ju sadelmakare. Då kunde de falska apostlarna säga, ja, här är vi då, vi är stora predikanter och vi kan då bygga de här församlingarna och så vidare. Den där Paulus, han är ju sadelmakare, tältmakare. Han måste ju jobba med sånt för att kunna försörja sig. Han har ju ingen tro. Han har i själva verket dragit ner denna höga kallelse att vara apostel till den lägsta nivå man kan tänka sig, när man måste arbeta med sina händer för att försörja sig och överleva. Alltså, den typen av invändningar hade man mot Paulus hela tiden. Så Paulus måste ju inte bara beskydda sitt eget hjärta från den här typen av påhopp, utan han måste ju på något sätt göra klart för korintierna, eller hjälpa korintierna att urskilja i alla de här beskyllningarna. Och det gör han ju, som vi har sagt flera gånger också tidigare, det kommer igen här på flera ställen, men det gör han ju genom att påminna dem om att det var faktiskt Paulus som var där och förkunnade evangelium. Det var ju genom Paulus som kom till tro. underkänner de Paulus så underkänner de ju sig själva. Men en sån enkel logik, det hade de inte heller liksom kommit fram till. Utan de lyssnade helt enkelt på de här falska apostlarna och deras påhopp och deras anklagelser. Och Paulus talar också om, som vi har sett tidigare i andra Korintherbrevet, att, och sagt det flera gånger, att människan i sin svaghet, i sin bräcklighet används av Gud som ett kan vara redskap i Guds hand. Därför att Gud är en Gud som verkar genom svagheten. Och det tycker Paulus är så stort så han till och med berömmer sig av sina svagheter. Men motståndarna kunde inte se det. De såg bara svagheten som svaghet. De såg inte att det var en styrka. Nu ska vi läsa en gång till här vad det står i skriften. Vers 3. Ty även om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud och så vidare. Så Paulus här, han använder sig av militärspråk som ni ser. Han talar om att bryta ner fästen. Då var det som så att åtminstone i de större antika städerna så omgavs de av en ringmur, en skyddsmur, försvarsmur runt hela staden. Men det var inte tillräckligt, utan med jämna mellanrum, hur ofta det nu var, så byggde man befästningstorn. Alltså torn, och det kan ni se framför er, det har ni väl sett bilder på eller föreställningar. De tornen kallas för fästen. Och saken var den att när man utkämpade ett krig med sina motståndare och motståndarna lyckades ta sig över muren eller bryta igenom muren, då flydde man in i fästena. Och så kämpade man krigen från tornfästena. Så att kriget var, från motståndarnas sida så var inte kriget vunnet i och med att man hade brutit ner murarna och gått in i staden. Utan man måste också bryta upp tornfästena. Och det var någonting annat. Paulus säger här att de vapen som han har kan bryta ner fästena. Bryta ner grundfundamentet i den mänskliga existensen. I de mänskliga värderingarna, mänskliga sättet att vara. Där kan Gud ändra. Och de vapen som han har när han predikar Guds ord och Guds ande gör det levande och verksamt, bryter ner på ett sådant sätt människan på ett sådant sätt i sin egensinnighet att hon förvandlas. Och det märkliga är att det sker ju genom evangeliets ord. Inte genom att blåsa upp sig själv eller använda mänsklig kraft och börja slå på varandra. Utan det sker ju genom att han predikar goda nyheter. De han predikar för är ju inte motståndare, utan det är ju människor som vinns för Gud. Människor som Gud har återlöst genom Jesus Kristus, älskade människor. Som Guds ord kan fullkomna genom att putta ner skuldbördan, genom att rena våra hjärtan genom Jesu Kristi blod så att vi får rena samveten, genom att ge oss nåden att kunna tänka gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Här sker alltså ett på nytt födelsens under. Gud tar oss igenom trångporten, får upp oss i Kristus, får oss fyllda med sin ande, ger oss möjligheten att vandra efter anden, eftersom vi är i anden så kan vi vandra efter anden också, leva våra liv efter anden. Det är vad han säger, och det är det här då som, och det här är ju inte någon okänd bild. Jag har skrivit upp Ordspråksboken 21-22. Jag vill gärna läsa det också. Efter Saltaren har vi Ordspråksboken, där har vi 21, vers 22. Där står det: en vis man kan storma en stad full av hjältar och bryta ner det fäste som de litade på, där de hade sin gemenskap. Så den bilden är alltså inte någon okänd bild, utan han använder här i andra Korintherbrevet en bild som de kände igen, som de kände till. Så det som pågår, och nu kan du tänka efter nu då, Hur tror du att Paulus ser på det här? Ja, Paulus är naturligtvis, ser ju inte den här striden som han har mot sina motståndare som en strid om personlig prestige eller makt. För så skulle man kunna uppfatta det. Och jag är ganska säker på att många av dem som har lyssnat på de senaste timmarna här kanske tänker i de banorna. Men så är det ju inte. Utan striden är ju en strid i anden, där Guds ord måste slå sönder murar, slå sönder klippa som det står hos profeten Jeremia, förvandla inifrån. Det är vad striden handlar om. Motståndarna har inga vapen. De kan bara göra sig märkvärdiga. Men Paulus har vapen genom den nåd som Gud har gett honom genom Jesus Kristus. Och kom ihåg hur det var när Paulus själv blev omvänd, blev en kristen. Han var stor i sin fariseiska tilltro. Märkvärdig i sina egna ögon förmodligen. Med viss fog kunde han ju ha varit det också. Och så möter han den uppståndne Jesus. Allting brakar samman. Och han tar emot evangeliet. Och evangeliet upprättar honom på ett sätt så att han vet för resten av sitt liv att han inte har något att berömma sig av. Och ska han behöva möta de här falska apostlarna som slår sig för bröstet och berömmer sig själva och visar upp sina rekommendationsbrev. Paulus har inget. Men han har ett resultat på missionsfältet om hur människor har blivit befriade och kommit till tro genom Guds nåd. Och det är här som kampen utkämpar sig. Och då vill jag att du slår upp, om du nu har Bibeln och, eller om du vill lyssna det, vilket som, femte Mosebok kapitel 3. Därför att det finns redan i Gamla testamentet på många ställen en, låt oss säga, en hemlighet när det gäller inte att vandra i anden, utan nu talar vi om att strida i anden. Och det här är ju jättespännande och jättemissförstått, tror jag. Inte minst i väckelsesammanhang. Där man gärna pratar om att strida i anden. Och det är inte fel. Men frågan är hur man förstår det och vad man menar. Så därför så vill jag att vi ska läsa femte Mosebok 3. Och där står det i vers 2. Men Herren sa det till mig: var inte rädd för honom, ty i din hand har jag givit honom och allt hans folk och hans land. Du ska göra med honom som du gjorde med Sichon, amoreernas kung som bodde i Hesbon. Det var vers 2, ja, men jag skulle ju läsa 22. Det gör ingenting att vi läste andra versen, för det var bra. Men nu ska vi läsa vers 22, det var den som jag tänkte på. Ja, vi kan ta från vers 21 och 22. På den tiden befallde jag Josua och sa: du har med egna ögon sett allt vad Herren er Gud har gjort med dessa båda kungar. Så skall också Herren göra med alla riken där du drar fram. Och så kom det som jag egentligen skulle ha läst: var inte rädda för dem, ty Herren, er Gud, själv skall själv strida för er. Och det där går igen på många ställen. Hos Josua och Nehemja och vad det nu är, på flera andra ställen. Vi slår inte upp dem. Men hemligheten är alltså: Herren skall strida för er. Och ni ska vara stilla därvid. Så vi kan inte strida i egen sak, så att säga, eller i egen kraft. Utan vi måste lära oss att Herren faktiskt strider för oss. Vi behöver alltså ha en trygg identitet i att vi är i Kristus. Vi behöver ha en livsinriktning där vi lever utav evangeliet och så långt, och där vi också förstår att vi besegrar den onde genom att leva så. Så långt tror jag att många som lyssnar på det här är med, kanske alltså i praktiken också. Men vi behöver också förstå det som vi pratar om nu, att striden, både detta att vinna andra människor för Gud eller att berätta sitt vittnesbörd eller att vara vägledd i olika tillfällen under dagen och så, allt det där är någonting som Herren själv står för, bereder för oss. Vi vandrar, säger Paulus i Efesierbrevet, i förutberedda gärningar. Och för oss gäller att vara stilla därvid. Och han ska strida för oss. Vi kan läsa också i Jesaja 59. Vi skulle kunna tala hyfsat länge om de här sakerna, men min poäng är att vi ska lyfta fram själva hemligheten här, nämligen att Herren strider för oss. För det är det Paulus talar om när han skriver andra Korintherbrevet och om den andliga striden. I Jesaja 59 står i vers 14 om hur rättvisan trängs tillbaka, sanningen vacklar på torget, det som är rätt kan inte komma fram, sanningen har försvunnit, den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad. Detta såg Herren, och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. Han såg att ingen trädde fram, och han förundrade sig över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm, och hans rättfärdighet understödde honom. Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar, och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som i en livklädnad, och svepte in sig i nitälskan som i en mantel. Och så vidare. Ville bara att du skulle se att Herren tycker inte om när rättvisan trängs tillbaka, när sanningen vacklar eller försvinner. Det finns mycket i våra egna sammanhang, för att inte tala om världen i stort, som inte är efter Guds vilja. Och Herren är inte bara medveten om det, utan Herren justerar sånt här med jämna mellanrum på olika sätt. Jag kan inte ge exempel, men du kan tänka exempel själv. Ibland så säger vi liksom att synden straffar sig själv, och ibland så säger vi att rättvisa skipas på sikt och så vidare. Vi har lite olika uttryck. Och det är Herren som ser till att det blir på det sättet. Vi är de som förlitar oss på att Herren gör på det sättet. Vi är stilla när vi behandlas orättfärdigt. Vi kan strida för andra, som det står här. Herren såg att ingen trädde fram, och han förundrade sig för det. Och särskilt nu då, eftersom vi är hans kropp på jorden, så är ju vi de som skulle ha den typen av strid. Men här ser du att Herren själv har en vapenrustning. Och nu slår vi upp också och tittar på Efesierbrevet 6, de här kända verserna som ni så väl känner till. Det han skriver i Efesierbrevet 6, vers 10. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning och så vidare. Vi läser inte allt det där, än mindre går vi igenom det. Jag vill bara att du ska se att vi ska ta på oss, det står i 11 versen också, ta på er hela Guds vapenrustning. Och sen står det så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Stå emot. Alltså, det är inte frågan om att vi ska utkämpa ett krig som vi sedan ska, och att vi ska vinna de här slagen. Utan utgångspunkten är att vi är i Herren. Vi är i Kristus. Till sist står det i vers 10. Bli starka i Herren. Ni är i Kristus. Ni är i Herren. Och där ska vi bli starka i vår relation till Herren. Och vi ska bli fyllda med den kärlek och det evangelium som han har. Vi ska lära oss att urskilja och förstå hur han är. Och när vi växer i detta så kämpar han striden vid sidan om. Vi kan stå emot ondskans alla angrepp. Inte i den meningen att vi inte den onde skulle ha tillträde till vår kötsliga natur eller så, men tillräckligt för att vi skulle kunna, alltså vi är ju intagna i Kristus och vi kan stå emot angrepp som kommer utifrån helt enkelt. Sen att vi inte är fullkomliga, det är liksom en annan sak. Jag hoppas ni kan urskilja de två sakerna. Och när det gäller de här attackerna utifrån och det krig som pågår runt omkring oss och på olika sätt i vår vardag eller i våra relationer, så ska vi både urskilja, vi ska bli starka i Herren, vi ska stå emot ondskans angrepp med Guds vapenrustning. Måste jag säga då med Guds vapenrustning att vi har frälsningens hjälm, vi tänker Guds tankar, vi har trons sköld och så vidare, andens svärd, va? Det finns ju, men det kan vi inte gå igenom just nu. Men vi är stilla i striden. För vi strider inte på världens vis. Utan det är Herren som strider för oss eller genom oss. Om det nu är en kamp för andras rättigheter så att säga. Nu är det inte så många minuter kvar. Men då vill jag säga om de här falska apostlarna. Jag sa det att det var ju åtminstone 6 stycken... Som motståndarna tyckte, 6 stycken styrkor som de trodde att de kämpade mot. Men det handlar inte om det som jag nu räknar upp. Det är det här som motståndarna tror att det handlar om. Det första de tänkte på, det var personlig prestige och makt. Paulus kämpade inte den kampen. Han kämpade en kamp emot tankebyggnader och fästen i dessa människors liv. Och det andra då, det är att de har ett felaktigt värdesystem. Alltså de tänker på världens vis. Har ett felaktigt värdesystem. Värderar fel saker. Värderar personlig framgång för högt. Man kan väl vara tacksam och glad för personlig framgång, men det kan ju aldrig vara överordnat livet i Kristus. Livet i Kristus som Paulus har är överordnat personlig framgång. Han kan ta personliga förluster eller personlig framgång, det är underordnat. Men för de falska apostlarna så var det överordnat. Och därför kämpar de också på världens vis. De tänkte med världens system. Och det tredje sådana fall som hänger ihop med det är att man levde efter världsliga principer. Man har alltså uppfattningar om hur man ska kunna nå framgång, vilka spelregler som gäller oss människor emellan. Och inte minst de här, de kämpade ju med att berätta om sina andliga erfarenheter och de använde sig av antikens retorik och så vidare och kunde ju vinna framgång på olika sätt bland människor. De levde i världen och de levde efter världens principer. Och det kanske är, de här 6 sakerna är kanske varianter på samma tema, men ändå. För det fjärde som jag tänker det är att i de här tankebyggnaderna så inkluderar man halvsanningar och skenbara argument. Alltså man lurade sig själv som vi ofta gör. Man lurade sig själv med halvsanningar. Det vill säga inte direkta lögner utan just halvsanningar. Sånt som man menar var rätt och riktigt. Man var till exempel kanske irriterad då på, om man nu hittar på ett exempel här från Korinth, så kanske man var irriterad på att Paulus hade ändrat sina resplaner. Han hade ju faktiskt lovat att han skulle komma. Och så kör man med det, va? Så förstorar man det. Och så blir man blind för vad det egentligen handlade om. Eller det femte som jag har skrivit upp här. tidsandan. Alltså, ingen av oss går ju fri från tidsandan och de trender som råder i tiden. Det är en kultur som råder. Ingen av oss går fri mot det, går fri från vår egen tidsanda, vår egen kultur. Och när jag säger det skulle jag göra det tillägget. Ja, men är det inte just detta vi kan bli frälsta ifrån genom att ta oss in i Jesus Kristus och leva utav Guds rikets kultur? Alltså om vi är intagna i Kristus och ska ha Kristi sinne och tänka Kristi tankar, då kan ju inte det som står i Aftonbladet eller som visas i tv, det kan ju inte vara överordnat. Det måste ju vara underordnat. Men ni märker själva att vi urskiljer inte alltid det här eller tänker inte så konkret. Och för att om vi ska kunna vinna seger så att säga över det här yttre, så behöver vi ha den här relationen med Kristus levande och utveckla den. Det sista som jag har skrivit här nu, och nu försvinner tiden så att jag ska bara säga det då. Det är att de förmodligen använder sig av utvalda delar av kristen tro. Alltså man hade inte hela evangeliet. Man såg inte att evangeliet har betydelse för hela ditt liv. På ditt livs alla områden. Och kastar ljus över allt som du är med om. Utan man levde i sig själv på världens vis. Och så betraktade man den kristna tron som en dogmatik. Där man kanske hade vissa delar till och med som passade just i vår situation och sådär. Som vilken religion som helst. Alltså det har inte fått ett genomslag i de falska apostlarnas liv. De levde utifrån sina egna förutsättningar. Allt det här ser Paulus, men han kan ju inte ändra på dem. Med mindre att han kämpar den här andliga striden som vi talar om. Hur ska vi kunna ändra på människor runt omkring oss? Med mänsklig kraft, det går ju inte. Vi säger att vi kan bedja för varandra. Vi kan bedja för våra motståndare, och det vi kallar det att göra. Hur ska vi kunna ändra på människor som själva tycker att de är jättebra? Går inte. Men vi ska vara stilla därvid. Vi ska bli starka i Herren. Och vi ska vara förebedjare. För de vapen som vi har, och vi får återkomma till det nästa tisdag eller nästa gång, de är mäktiga att bryta ner tankar och tankebyggnader och fästen. Herre, vi tackar dig för att ditt ord är skarpare än något tveeggat svärd, och det åtskiljer märg och ben och ande och själ. Det frigör, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Herre, låt det få bli en stark verklighet i vår gemenskap. Amen.
Du har lyssnat på bibelförklaringar här i programmet Bibeltimman, och det var Håkan Sundliden som ledde detta. Han läste andra Korinthierbrevet och det var del 23. Vill du höra detta så är det på måndagar klockan 19 som det sänds. Eller om du vill medverka själv i kyrkan i Andreaskapellet är det på tisdagar klockan 18.30. Och jag som har suttit här och presenterat programmet heter David Gustafsson, och jag tackar er och god fortsättning.